från Lukas evangeliets elfte kapitel så läser jag idag dagens evangelietext. Jesus sa till lärjungarna: tänker att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: kära vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: lämna mig i fred, dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger det, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande. Han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. För den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?
Får lite utfyllande skillnader skulle man kunna sätta att mötena har hållits på.
Just nu så håller jag på att läsa en bok som heter Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Den här boken är skriven av en svensk filosof, Jonna Bornemark, som har forskat mycket i vad vi kan veta och vad vi inte kan veta. Vad vi kan mäta och inte mäta. Hon är väldigt kritisk till de krafter i samhället som utgår ifrån att allt kan mätas, vägas eller föras statistik över. Bornemark menar att hur mycket kunskap och vetande vi än uppnår finns det och kommer alltid att finnas saker som vi inte kan veta. Det finns dimensioner och företeelser i livet som helt enkelt inte låter sig vägas, mätas eller kontrolleras med de metoder som vi känner till och använder oss av idag. Bornemark har intervjuat 100-tals personer från många olika yrkesgrupper och samhällsområden som alla ifrågasätter eller uttrycker sin frustration över att deras verksamhet och aktivitet ska mätas in i minsta detalj. Och det här evinnerliga mätandet skapar stress. Till slut händer det att mätandet kommer i konflikt med de mål som är utgångspunkt för själva mätandet. Att skapa effektivare arbetsplatser och arbetare. Och den som är stressad är inte effektiv, i alla fall inte särskilt länge, utan att riskera att bli utmattad och utbränd. Att Finland påstås vara det lyckligaste landet i världen idag, det säger ju absolut ingenting om hur glada och harmoniska vi är. Däremot kanske det säger någonting om vårt lands ekonomi, vårt goda sjukvårdssystem och utbildningsnivå. Eftersom det är sådana saker som åtminstone delvis kan mätas. Att mäta tiden som en vårdare tillbringar med patient skapar ofta stress och en känsla av otillräcklighet både för vårdaren och patienten. Att betygsätta elever mäter nivån på en viss kunskap men knappast elevens sociala kompetens, humor, framtidstro eller tillit. Och ändå är det sådana saker som vi oftast lägger märke till hos varandra när vi möts. Eller att föra statistik över kyrkornas och församlingarnas medlemsantal och ekonomi. Det säger heller ingenting om hur enskilda församlingsmedlemmar mår. Känner ni er älskade av Gud och era närmaste? Omsätter medlemmarna nästan kärleken i praktiken? Är ni generösa och öppna inför det som livet erbjuder? Med den här här inledningen så kommer vi till bönen. Bönen som hör till det omätbara. Många har försökt mäta bönens betydelse. Men hittills finns det, så vitt jag har förstått, inga entydiga vetenskapliga studier som ska visa att människor som ber alltid mår bättre än andra, eller att människor som får förbön alltid blir friska snabbare än andra. Ja, jag sa entydiga resultat. För faktum är väl nog det att många av oss som sitter här idag, vi kan nog säga, tror jag, hoppas jag, att bönen har eller har haft betydelse i våra liv. Har vi då fel, vi som ber, eller som ber om förbön? Eller är det så att bönen inte låter sig vägas, mätas, bedömas eller kontrolleras med de metoder vi har tillgång till idag? I den vetenskapliga metoden hör bland annat det vi kallar empiri, eller upprepning. Att ett experiment ska kunna upprepas för att bli, så att säga, verifierbart, tillförlitligt. Och för att förbönens betydelse ska kunna bekräftas vetenskapligt så måste böneexperimentet alltså kunna upprepas med samma resultat flera gånger efter varandra. Och det här kan ju vara lite svårt att få till i praktiken. Eller när en cancersvulst försvunnit utan rimlig förklaring. Patienten har gått till läkaren som har upptäckt en tumör, blivit föremål för förbön, tror på bönens kraft, kommer tillbaka till läkaren som konstaterar: jag kan inte förklara vad som skett, jag kan bara konstatera att någonting skett och att den här cancersvulsten inte längre finns. Och det är väl sådant vi kallar mirakel. Samtidigt så tror jag det är viktigt att fråga oss: är det ett större mirakel att bli helad än att inte behöva vara sjuk? Är det kanske till och med så att hälsan, livet själv, är ett enda mirakel? Varför ber vi då om resultaten av bön och förbön inte kan verifieras eller kontrolleras med vetenskapliga metoder? Jag tror att vi ber för att bönen uppfyller ett grundbehov hos oss människor. Om vi nu tar bön i väldigt vid och vidsträckt bemärkelse, så handlar ju bönen om att se oss själva i ett större sammanhang. Att försöka uttrycka känslan av det ofattbara, det heliga, det omätbara. Och då blir bönen en sorts en förundran över människans litenhet i ett expanderande universum. Det som Psaltaren, psalm 8 tror jag det, när jag ser din himmel, dina händers verk, månen och stjärnorna som du berätt, vad är då en människa att du tänker på henne? Eller ja, förundran över hur arvsanlagen kan vara inkapslade i långa DNA-trådar som bestämmer hur vi blir. Åtminstone tills vi föds och livet tar över och formar oss. Men bön kan också vara rop på hjälp i en svår situation. Och det har konstaterats att en människa behöver inte vara religiös eller ens troende för att be. Många ber i situationer som de kanske inte alltid har väntat sig. Oj, nu bad jag. Oj, nu uttryckte jag tacksamhet över något stort eller ofattbart. Och det här kan hända oberoende om bedaren så att säga tror på Gud eller inte. Jag vill ha någon att tacka, säger den nyförlösta modern. Jag vet inte vem, men jag känner så stor tacksamhet. För mig som troende och kristen så ber jag för att jag tror att Gud är god. Jag tror att Gud Gud inte vill mig eller någon annan illa. Jag tror inte att Gud vill någon illa, aldrig, inte någonsin. Jag tror att Gud vill alla människor enbart gott. Och det jag förundras över och är tacksam för är att det finns godhet i världen. Den här tacksamheten vill jag kanalisera genom bön. Den här godheten spårar jag till Gud, skaparen, försonaren och livgivaren. Många människor idag så ifrågasätter Guds godhet eller existens när de ser att det finns ondska, våld och orättvisa i världen. Det är det som vi brukar kalla teodicéproblemet eller det ondas problem. Hur kan vi tro på en god Gud mitt i all ondska? Men jag vet att jag och många andra vill vända på den här saken. Har vi inte ett större filosofiskt problem än ondskan? Det vill säga godhetens problem. Varifrån kommer godheten? Istället för att tala om ondskans problem vill jag därför vända på det och se varje kärlekshandling och varje uttryck för godhet som ett tecken på Guds existens. Det att vi inte kan förklara varför det finns ondska behöver alltså inte göra tanken på en god Gud omöjlig eller absurd. Tanken på en god Gud får minst lika mycket stöd i vår mänskliga erfarenhet. Guds godhet stöds av den balans och harmoni som vi ser i skapelsen. Guds godhet stöds av det faktum att människor utgår från att livet ska vara gott. Vi förväntar oss liksom att det ska vara gott. Som ett litet barn som kommer in i ett rum och tittar omkring sig och säger: hej, här är jag, älska mig. Så upplever vi att livet ska vara gott. Det är liksom default-läget. Vi upplever ju att det onda är något onormalt. Men tänk så mycket godhet det finns i världen. Människor utövar godhet varje dag. De tar hand om sina barn. De visar tålamod. De använder sina krafter och sin kunskap till att göra gott. Vårda varandra. Planera framtiden för varandra. Ja, och allt sådant bekräftar och möjliggör tanken på Gud, på Guds existens. Ja, tanken och tron på en god Gud. En som älskar, en som bryr sig. Bön kan inte mätas. Ändå ber vi. Vi ber för att vi tror att Gud är god. Vi ber för att vi vill ha och behöver en relation till en god Gud. För Gud uppfyller det grundläggande mänskliga behov som var och en av oss har. Att få känna oss hörda. Att få känna oss sedda. Att få känna oss betydelsefulla. Jesus uppmanar oss att be. Det är också en anledning till att vi ber. Men Jesus uppmanar oss inte att be för att få Gud övertygad om att älska oss. Inte heller behöver vi berätta för Gud vad vi behöver. Bönens kanske innersta kärna handlar om att Gud vill ha gemenskap med oss. Gud behöver oss. Och relationen till Gud blir en bekräftelse på Guds kärlek. Vad är då bön? Det här som vetenskapliga mätmetoder inte lyckas verifiera eller kontrollera. Vad är allt det omätbara? Det som vi många gånger upplever mer verkligt än det som går att väga och mäta. Här är några tankar, några exempel på vad bön är och kan vara. Inte i någon särskild ordning. Det här är korta meningar som vi kan meditera över. Jag lägger upp den här predikan också på Betels Facebook-sida, så får vi meditera över det här också senare. Det finns också på Betel-bloggen. Bön är gemenskap.
Är det någon som har märkt det?
Bön är förtroende.
Att någon har varit, jag måste titta om någon har varit in på den sidan.
Bön är överlåtelse. Bön är tillit och förtröstan. Bönen öppnar dörrar i det vi inte vet,
som text där,
men anar. Bönen öppnar dörrar i möjligheter och omöjligheter. Bön är som att öppna ett fönster för att få frisk luft och låta solen lysa in.
Solen lyser nog in fast man inte öppnar
ett fönster. Bön som att öppna en dörr. Kanske för att låta någon komma in. Kanske för att gå ut och möta världen. Bön är som att kasta sig ut i det okända. Men ändå trycka. Bön är att ge sig hän. Bön är the beginning of a beautiful friendship. Bön är själens andning. Bön är själens terapi. Bön kan vara en brottningskamp med den stora okända. Bön kan vara att gråta ut all sorg, smuts och skit inför Guds ansikte. Bönen ger livet vingar. Bön ger oss nya visioner, nya infallsvinklar på livet. Bönen befriar vår tanke. Bönen befriar våra känslor. Bön är meditation. När vi vänder oss inåt. Bön kan vara extas. När vi vänder oss utåt. Bön är att låta sig fångas av den yttersta godheten. Bön är att låta sig bekräftas av Gud. Bön är att våga lita på att vi får bli det vi är skapade till. Bönen ger oss mod att leva med osäkerheten. Bönen ger oss kraft att leva med det ofullkomliga. Det ofärdiga. Bönen ger oss styrka att leva i trygghet, trots att så mycket inte blir vad vi tänkt. Bön är en relation som både förändras och är konstant. Bönen hjälper oss att få syn på godheten. Bönen hjälper oss att utforska Guds omsorg. Bön är att våga uttala hopplöshetens ord, bitterhetens erfarenhet. Bön är terapeutisk. Bön är en andlig aktivitet visserligen. Men det kan ta sig uttryck också i fysisk och mental aktivitet. Och slutligen, genom bönen så bekräftar vi Guds, den omätbares existens.